En podcast från Aftonbladet.
Häromdagen fyllde USAs president Donald Trump 80 år. Det firade han med en kampsportsgala utanför Vita huset. Nu avslöjar FBI att man gripit flera personer som skulle utföra en attack på evenemanget.
The FBI has arrested 5 people out of the 23 involved in connection to an explosive drone attack plot at the UFC Freedom 250 event at the White House. The multi-phase terror attack allegedly involved using an explosive-laden drone aircraft to strike buildings in the vicinity. This would have sparked mass panic and drive the fleeing crowd toward a sniper team poised to pick them off. A second wave of attackers then allegedly planned to storm the White House gate.
Det har skrivits och rapporterats massor om kampsportsgalan som Trump arrangerade på gräsmattan utanför Vita huset. Späckat med stjärnor var på plats, bland annat Zlatan Ibrahimovic. Evenemanget lockade till sig över 80 000 personer som såg galan utanför Vita husets område. Men det hela hade kunnat sluta i katastrof. Bara dagar innan fick FBI veta att ett attentat mot galan var planerat. Ett 20-tal personer ska vara inblandade i ett nätverk som enligt byrån ska vara missnöjda med landets riktning, och de ska ha planerat en attack i flera olika steg under evenemanget. I höst är det mellanårsval i USA och siffrorna för Donald Trump och republikanerna ser inte lovande ut. Många amerikaner är missnöjda med hur Trump har skött utrikespolitiken och även invånarnas ekonomiska situation och levnadsstandard. Men landet är också väldigt splittrat och det pratas mycket om hur polariserat USA blivit. Vilka ligger bakom nätverket som skulle genomföra attentatet? Hur är Trumps ställning i USA just nu? Och kan det bli fler attacker mot presidenten? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Wolfgang, vad hade kunnat hända vid det här planerade attentatet?
Ja, om det hade gått som förövarna, de tänkta förövarna hade hoppats, så hade det ju kunnat bli en fullkomlig massaker av det här. För tanken var ju att man genom att flyga drönare in mot Washington och Vita huset så skulle man utlösa en massevakuering av det här evenemanget som pågick på Vita huset. Och sen skulle man då med prickskjutar skjuta senatorer och andra viktiga personer när de var på väg ut från Vita huset. Så det hade ju kunnat bli ett av de värsta terrordåden i USAs historia om det hade genomförts.
Det här verkar ju vara ungefär över 20 personer som är inblandade. Vad handlar det om för nätverk?
Ja, alltså det är lite oklart exakt vad de här verkar ha träffats online så att säga och diskuterat online, och sen är det några, en liten kärna som har gått vidare i en krypterad chatt på appen Signal, och där liksom planerat mer i detalj vad de skulle göra, och de har ju tydligen hittat kartor över området där den här skulle vara i Vita huset, och man har beslagtagit ammunition och skyddsvästar och så vidare hos åtminstone en av de här som har åtalats och gripits då. Det handlar om, de själva beskriver det som att de är missnöjda med landets riktning, alltså vilken riktning USA går, och mellan raderna så verkar det ju vara så att det är så att säga någon form av maganhängare som är missnöjda med att Trump inte längre är så mycket maga som de tycker han borde vara. Bland annat är man missnöjd med korruption, man är missnöjd med hur den här Epstein-utredningen har hanterats, man är missnöjd med de här utländska krigen som Trump har genomfört. Så att det är någon form av högerkonspiration, men exakt hur den ser ut och vad deras mål var, det vet vi inte. Förutom att de med det här liksom massakern hade hoppats kickstarta en ny revolution i USA. Att det här skulle liksom vara som en uppmaning till alla högermänniskor i USA att ta till vapen och försvara nationen. Och det är ett väldigt vanligt ibland den här typen av konspirationsteoretiker, att man hoppas, man tror att om man bara tänder stubinen så att säga, så ska den här revolutionen ske på något sätt per automatik.
Hur fick FBI nys om det här?
Ja, det är lite lustigt, för det var ju en av de inblandades mamma, en 19-årig kille, som ringde polisen därför att hon var väldigt orolig för att hon hade hört att han hade pratat om att han hade tränat på hit-and-run-operationer och han hade köpt vapen och ammunition, och hon hade hört honom kommunicera med en del av de här andra i nätverket, och hon var orolig för att han skulle göra, hon visste ju inte alls att det handlade om ett sånt här attentat, men att det var någonting farligt som var på gång, så hon tipsade polisen om det. Och vi vet ju inte om det var det som gjorde att FBI kom på spåret eller om de redan hade nys om det här sedan tidigare, men mycket talar ju för att det var det här tipset som ledde fram till att de kunde gripa de här männen och se till att det här aldrig blev verklighet.
Det verkade ändå som att de var utspridda över hela landet.
Ja, det var väldigt stor spridning från Ohio till Missouri och Nebraska och ända bort till Kalifornien. Så det verkar ha varit, det är uppenbart att det här var, eftersom det hade bara pågått sedan mars, den här konversationen, och att det har varit en online-grej liksom, där människor har diskuterat i forum online och sen då hamnat i den här mer krypterade chatten då för detaljerad planering.
Vad tror du, kommer den här typen av riktade attackplaner öka?
Det är inte omöjligt, därför att det är ju en sån stämning nu i USA där det är väldigt polariserat. Det politiska våldet, det ligger liksom hela tiden och lurar i vassen liksom, och det kan bryta ut när som helst, olika typer av politiskt våld. Så att man upptäcker en sån här konspiration, det är ju ett tecken på att det, sånt här pågår under ytan. Och nu har man upptäckt den här, men det kanske finns andra som man inte har upptäckt som vi kommer att få se i framtiden eller som kanske till och med lyckas då och genomföra någonting.
Ja, för det pratas ju mycket om den utbredda och ökade polariseringen i USA. Hur ser det ut nu?
Ja, det är ju otroligt polariserat och den ökar ju hela tiden nu inför mellanårsvalet som kommer att vara i november. Och vi ser ju hur de politiska partierna och särskilt då republikanerna försöker genom bland annat det här som kallas gerrymandering, när man ändrar i valkretsar för att försöka få fler platser i kongressen. Man använder sig av liksom, på något sätt som vi i alla fall skulle uppfatta som odemokratiska metoder för att få egna fördelar. Och vi ser det ju också liksom i opinionsmätningarna, jag menar, president Trump har ju, ingen president i modern tid har ju haft så låga siffror som han har. Det är 35% av amerikanerna som tycker han gör ett bra jobb. Och det har ju varit enormt mycket kritik, till och med bland republikanska väljare, mot hans krig i Iran och sådär. Så att det finns överallt, den här polarisering finns överallt, till och med där familjer inte längre kan diskutera politik vid familjebordet för att de blir så osams, liksom, för att de har olika politiska uppfattningar.
Nu kunde attacken mot evenemanget vid Vita huset stoppas, men hur ser hotbilden ut mot USAs president? Vi snackar snart mer med Wolfgang Hansson här i Daily. Häng kvar! Wolfgang, det är ju bara några månader kvar till mellanårsvalet. Hur orolig ska Donald Trump vara inför det valet?
Jag tror att han är väldigt orolig, och det är ju ett skäl till att han har varit så otroligt mån om att få fram ett avtal, ett fredsavtal med Iran, eller åtminstone ett eldupphöravtal som han har nu då, för att få slut på det här kriget. För han inser att om det här kriget fortsätter och pågår alldeles innan mellanårsvalet, så kommer han garanterat att förlora. Och det är ju inte han som står på valsedeln, utan det är ju republikanerna och till representanthuset och till senaten. Men om republikanerna förlorar makten i någon, eller ännu värre i båda de här kamrarna, då kommer det bli väldigt mycket svårare för Trump att få igenom sin politik. Så att han är ju väldigt mån om att partiet inte ska förlora. Men tittar man på opinionsmätningarna så ser de ju ut att gå mot en rejäl förlust. Och det är klart att han försöker på alla sätt förbättra sina odds nu de här sista månaderna som återstår.
För det är ju så, här hemma i Sverige så ser vi ju väldigt mycket utav Trumps utrikespolitik. Det har varit höjda tullar, men det har också varit ju, som du säger, en hel del krig och konflikter från hans sida den senaste tiden. Hur mycket tror du att det har påverkat hur amerikanerna ser på honom?
Ja, alltså det har ju påverkat jättemycket, och jag tror att det finns ju en liten kärna magaväljare och så här stenhårda anhängare som det spelar ingen roll vad han gör. Liksom vad han säger eller gör, även om han bryter mot det han har sagt tidigare, så tycker de att Trump är jättebra. Men sen har vi ju den stora massan. Jag menar, dels har vi demokraterna som länge har varit kritiska, men har vi ju andra delar av republikanerna som allt mer ser Trump som, jag ska inte säga en galning, men att han uppträder väldigt vårdslöst, inte minst i internationell politik. Och vi har ju sett hur republikanska senatorer och kongressmän i flera omröstningar nu här de senaste månaderna har vänt sig mot Trump, från att ha varit väldigt lojala sedan tidigare. Det är en ganska liten grupp än så länge. Men alla inser ju att det kommer ju en tid efter Trump också, så att när mellanårsvalet är över, då är ju också i praktiken Trumps starka maktställning över, för då vet ju alla att det kommer en ny president om två år efter det.
Det har varit flera attacker mot Donald Trump den senaste tiden, eller sen han blev president, men hur ser hotbilden ut mot honom nu?
Den är ju väldigt stark. Han är ju älskad av vissa, men han är också extremt hatad av andra. Jag menar, han har ju Iran har ju utfärdat någon form av dödsdom mot honom där man vill mörda presidenten. Och sen finns det ju en massa inhemska personer som också, och inte minst i det här polariserade läget, som också då drivs till att liksom tänka ut såna här olika planer. Och vi har ju sett allt från det här attentatet i Butler inför presidentvalet till det här senaste när en man sprang, tungt beväpnad man, försökte tränga sig in på den här korrespondentmiddagen på ett hotell in till Vita huset och naturligtvis misslyckades med det. Men det är ju, Trump är väldigt utsatt och säkerheten kring honom är ju extremt hård på många sätt. Men samtidigt så är han ju en president som väldigt gärna vill ut och träffa väljare. Och han säger ju själv att han inte är rädd för att bli utsatt för ett attentat. För dör han så dör han. Men han har redan klarat sig, och det sa han, det var tack vare Gud som han klarade sig från Butler-attentatet och sedan också till och med blev vald då.
Men hur är det, har de ökat säkerheten kring honom efter alla de här attentaten?
Ja, det får man nog säga. Samtidigt så är det ju inte så att Secret Service går in i detalj och talar om exakt vad de har gjort och inte gjort. Men jag menar, det är självklart när när presidenten utsatts för olika typer av attentat, så ökar man säkerheten om man upptäcker luckor i säkerheten som man då försöker täppa till. Så att Trump är nog en av de mest välbevakade, om inte den mest välbevakade presidenten i USA:s historia.
När vi spelar in det här så befinner sig ju Trump på G7-mötet i Frankrike. Hur ser hans relation ut till de andra G7-ledarna?
Den har ju varit väldigt ansträngd på senare tid. Trump var ju väldigt förbannad på framförallt Europa då, som inte ställde upp på hans Irankrig, och anklagade dem för att inte liksom finnas till hands men samtidigt förväntas att USA ska försvara dem. Men då missade han ju den här lilla detaljen att det var ju inte NATO som startade krig mot Iran, utan det var ju USA. Och det var ju inte utan att USA hade blivit attackerat. Så det fanns ju ingen som helst skyldighet för Europa att ställa upp i det här kriget på USAs sida. Men han var ändå irriterad för att de inte hade gjort det. Nu verkar det ju som att på det här G7-mötet så har ändå Europas ledare har varit väldigt, som vanligt skulle jag säga, underdåniga gentemot Trump och kliat honom på ryggen och berömt honom för det här avtalet som han har lyckats få med Iran, trots att det egentligen är så att han inte har uppnått någonting med det här kriget. Men man vill hålla Trump på gott humör, och det verkar som att han för tillfället har lyckats. Men det lär väl inte gå speciellt lång tid förrän vi får se att det blir nya fnurror på tråden mellan USA och Europa.
Ja, Wolfgang, Trump har ju gjort sig känd för att vara oberäknelig, särskilt gällande just utrikespolitiken. Vad tror du blir hans nästa drag efter fredsavtalet med Iran?
Ja, alltså man skulle ju kunna hoppas på att eftersom han gick på pumpen i det här kriget mot Iran ganska rejält, att han tänker sig för nästa gång innan han ges ut på några nya äventyr. Men han har ju pratat väldigt mycket om att han vill att USA ska ta över Kuba. Och det är ju naturligtvis, han ser ju det som ett betydligt lättare byte än Iran. Vi får väl se om han tänker göra allvar av det på något sätt. Han påstår ju att han förhandlar med regimen och att man har ju en blockad. USA har ju ställt sig bakom, eller rätt sagt initierat en internationell blockad mot att skicka olja till Kuba. Så att de har ju väldigt brist på energi och samhället är ju på väg att falla samman. Och Trump hoppas att det på något sätt ska göra den kubanska regimen mer villig att låta USA ta över på något sätt. Men det tror jag inte de kommer att göra. Så vi får ju se om Trump vågar sig på ett nytt militärt äventyr utomlands.
Vi får se helt enkelt. Wolfgang, tack för idag.
Tack.
Sist här Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, även nu under sommaren. Så följ oss gärna i vår app så håller du dig uppdaterad kring allt som händer. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.